Välkomna tillbaka till Kompilator. Med mig för tredje gången har jag Mårten Ronge. Välkommen tillbaka.
Hej, tack för att få vara här igen.
Jättetrevligt. Du sa en sak på en Svetog-dragning som har fastnat hos mig. Och det är, på det här taket kommer ni inte lära er någonting användbart, tror jag. Om jag parafraserar.
Ja, jag brukar inleda mina prestationer på det sättet.
Ja. Och det tycker jag är så uppfriskande. Jag börjar bli väldigt mätt på programmeringscontent. Som handlar om jobbprogrammering. Så jag ser väldigt mycket fram emot att prata om rekreativ programmering.
Jag tänker också en konferens kanske behöver någon prestation. För många är ju liksom typ där, nu pratar vi för mycket AI då. Och det här kommer ändra ditt liv och det kommer göra dig till en 10x developer och bla bla bla. Kan vara skönt att ha en prestation som man känner, men här behöver jag inte koncentrera mig jättenoggrant, utan här mest bara för skojs skull. Liksom, typ. Jag behöver inte känna dåligt samvete för att jag inte använder de senaste verktygen eller något sånt här. Utan här pratar vi gamla verktyg liksom, eller något annat så här typ. Och så tycker jag det är kul då, såklart, så att säga då.
Ja, men verkligen. Och du och jag pratade på det sista sociala mediet jag deltar i, vilket är LinkedIn, tragiskt nog. Mm. Men där pratade vi lite och så nämnde du att du höll på med DOS-programmering. Och då taggade jag till, för det är så jag började min programmeringsbana med Turbo Pascal. Och skriva pixlar direkt i grafikminnet. Så det vill jag jättegärna höra mer om.
Jag har ju, innan jag började den senaste tiden då, så hade jag aldrig skrivit ett riktigt DOS-program liksom typ från scratch. Jag har ju gjort som du har gjort, kanske skrivit C eller Pascal eller Delphi liksom typ, så säger du va. Men jag fick den idén att jag vill bygga ett program som var 256 bytes eller mindre då. För jag är lite inne i det här med size coding då. Tycker det är kul. Och då är det DOS som gäller då, liksom typ. För Windows, modern Windows, har så mycket tråkiga headers och grejer i filerna. Så de är svårt att få ner mindre än 400 bytes då. Men DOS, COM-filer om du minns det gör du säkert. Mm. Så, de i 16-bitars läge då, de har nästan ingen overhead alls. Så då är det liksom bara rakt på liksom typ, och göra som du sa då. Att man liksom, man skriver direkt till pixlar. Det man gör är att man byter skärmmod till 320x200, 256 färger. Och så börjar man skriva pixlar rakt in i minnet liksom, typ, och se vad som händer. Hoppas att det ser häftigt ut. Liksom, typ.
Det där minns jag att jag lärde mig. För jag började som sagt med Turbo Pascal. Och det hade något grafikbibliotek. Som det funkade, men det var jättelångsamt. Och den hade bara massa konstiga 16 färgers lägen. Och den ritade allting med hjälp av bioset med interrupter. Så liksom att få till några coola effekter var det inte tal om. För liksom man såg hur skärmen uppdaterades i realtid. Typ. Ja, men exakt.
Det rann ut. Liksom, typ, så
ja. Ritar man en fylld cirkel så såg man hur den ritades liksom inifrån och ut.
Precis. Coolt på sitt sätt att man får en uppfattning om hur det går till. Då, men,
ja, men absolut. Det är lite som tidiga Sierra-spelen. När man gick in på en ny skärm så såg man också hur allting rättades upp.
Det var en form av kompression, tror jag, för att göra att spelen skulle få plats, liksom, typ, tror jag. Jag är inte riktigt säker.
Vet du, jag läste en bloggpost om det nyligen. För det var någon som ville göra liksom upscalade versioner av de gamla spelen. Och det visade sig att grafiken är vektorbaserad. Men den renderar till typ 80x40 skärm. Precis. Så det ser pixligt ut, men det är liksom vektorer i botten. Så det var därför de kunde få ner storleken så mycket.
Och kanske också bra om man ska göra det portabelt spelet. För istället för att man behöver lagra bilder i massa olika format, så kan man bara lagra det som vektorgrafik. Och så gör man en vektorgrafikritare liksom typ, så säga då.
Just det har du rätt i.
Kan tänka mig. Jag vet inte. Liksom, typ,
jag ska försöka lätta upp den och komma ihåg och lägga in i show notesen. Jo, men det här Turbo Pascal-biblioteket, jag var lite inne på, hade trillat in på demoscenen och ville också göra demos, men det gick inte med det här Turbo Pascals inbyggda Men då hittade jag, och det här var typ precis när internet hade kommit, så snubblade jag över en tutorial-serie från en kille som, jag kommer inte ihåg om han, eller han var nog med i en demogrupp som hette Asphyxia. Och så Asphyxias VGA-tutorials. Det där liksom öppnade en hel värld upp sig. För genom att skriva några rader assemblerkod så kunde man sätta datorn i det här mod 13. Så att man fick 320 gånger 200.
Ja.
Och 256 färger. Och det här med 256 färger var också en stor grej.
Precis. Inte bara begränsat till 16 färger. Kan man göra, kan man göra snygga fik, tyckte man. Precis. Mm. Jo, och det är ju bara två rader assemblerkod. Liksom, typ, så här. Jag har inte i huvudet många bytes det tar, men inte många bytes. Det som är lite coolt också med DOS då, att det är liksom de flesta grejerna blir liksom typ, om man ska göra detta i typ en annan miljö, kanske måste skapa en canvas och liksom typ måste skapa massa abstraktioner. Här sätter man skärmen i ett speciellt, det är ett speciellt läge, och sen har du en adress, här ligger skärmen, börja skriva den, och så kommer du pixlar på skärmen. Så jag tycker det är ganska, ibland tänker jag att den här typen av tunnare abstraktioner, man kan säga, kanske är lättare att förstå när man börjar egentligen än de här grejerna, men när vi byggt flera snygga lager med abstraktioner, canvas etc, jag vet inte vad, liksom typ, och så här device context, och det känns som att man är så avlägset från vad man vill göra när man kommer igång då, liksom typ. Men som du får en adress och kan skjuta in lite data och så ser du pixlar på skärmen, då kan du snabbt ha en iterativ process, tänker jag då, där du kan liksom jobba dig fram till någonting som ser antagligen förjävligt ut, men det är någonting liksom typ då. Medan annars får man lära sig de här abstraktionerna liksom först innan man kan göra någonting då.
Ja, och det någonstans så var det en större tillfredsställelse när man lyckades få den där första pixeln på skärmen. Min son håller på att lära sig Godot. Och liksom default-läget i Godot är jättemycket grejer. Liksom ett fullskaligt idé med, som ser liksom, den har, det är väldigt många rörliga delar. Och visst, man får väldigt mycket hjälp på köpet, men ja, man får inte riktigt den här en pixel på en svart skärm känslan.
Nej, det är väl inte, de vill ha en liksom typ, Godot är en komplett, som säger, en spelutvecklingsmiljö och gör avancerade 3D-spel och grejer liksom typ. Och då måste de ha verktygen för att, du vet, att hjälpa dem som behöver det. Jag minns också min bror, jag pratade med honom. Jag började ju typ på koda med typ 1989 någon gång, typ något sånt där, det var då jag kom igång. Och då gällde det, det var ju assembler som gällde då, men en bror som var typ 10 år yngre då började då, var det Java-grejer som gällde, och han tyckte det var jättesvårt i början just det här med det massa klassgrejer man ville göra. Man behövde skriva, det var så mycket ceremoni på något sätt som skulle skapas. Som när man startar är väldigt svårt att förstå, men jag ville bara få ut någonting på skärmen, jag ville inte göra det här. Och sen hade ju målen förändrat sig, för jag minns ju när jag gjorde, som du säger, när jag gjorde min första scrolltext, så den känslan av seger har jag aldrig känt som första gången jag fick den röra sig på skärmen, scrolltexten då. Då kände jag mig som, ja, bäst. Top of the world, liksom typ. Men han, när han ville starta, så ville han ville göra 3D-spel som typ som gällde på den tiden. Och det kändes, shit, det är ju rätt mycket svårare då, än bara göra en liten gubbe som rör sig på skärmen. Det var jag nöjd med, liksom typ. Så och det är därför jag tycker sådana här verktyg som jag har pratat om ibland, som typ Tick 80 då, som du kanske känner till, som är en slags retro-computer då, fantasy-konsol. För den minskar, du kan inte bygga det fräckaste spelet där, utan det är begränsat med färger, det är begränsat med upplösning, men det är liksom, jag tänker om du ska starta då, så vill du vet, det blir ett hanterbart projekt att få ihop. För du kan sitta och pixla ihop en 8x8 sprite, det kan också jag göra, och även om man inte har mycket talang så kan man få in lite känsla i det hela. Och sen kan man få ut det på skärmen och det kan se coolt ut och det kan vara ett bra spel. Men om man ska bygga ett AAA-game som man pratar om, det är enorm effort på de grejerna.
Det känns som att det finns något bra citat om hur begränsningar främjar kreativitet.
Ja, precis.
Men jag kommer inte på det just nu.
Det är något helt hållet, begränsningar främjar kreativitet. Men jag vet inte vem som sa det, det är säkert många saker. Men ja, men sagt, man kan ju fundera sig, varför ska man börja med DOS-programmering typ 2025 liksom, typ så där då. Men det är lite också för att jag tycker ibland när jag sitter och jobbar med cloud-utveckling och sådana saker ting och C-sharp etc. och kluster. Ibland sitter jag och tycker att det här är jävla komplicerade saker då. Så det är lite skönt tycker jag att gå till DOS ibland och liksom typ de här miljöerna där det är liksom mer begränsat. Det är en maskin, det är en process. DOS är ju typ en singelprocess-operativsystem. Du kan köra ett program. Det var så att förr så körde folk in Word Perfect. Stoppa in den disketten i datorn, botar om datorn. Och nu var de Word Perfect-dator. Sen stoppade man in, jag vet inte vad man hade, Lotus 1-2-3. Och då var det en Lotus 1-2-3-dator helt plötsligt. Så datorn var liksom ett program åt gången på något sätt. Och då blir ju saker och ting lite enklare att förhålla sig till nu än nu har man så här tämligen avancerade operativsystem då. Så för mig är det lite den här känslan av att göra någonting som är lite enklare, lite mer begränsat i scope. Och så kan man bli klar med saker och ting och gå vidare då, istället för att, ja, du vet, på jobbet bygger man så här stora komplexa produkter som sträcker över flera år då.
Mm. Du nämnde COM-filer i början av samtalet.
Mm.
EXE-filer känner ju alla till. COM-filer är inte alls lika vanliga nu för tiden.
Jag tror inte de funkar heller, du kan inte köra dem.
Nej, det kanske är så till och med.
Ja.
Jag har dålig koll på vad skillnaden mellan de två är.
Jag tror att EXE är ett modernare format helt enkelt som innehåller lite mer typ attribut och sådana saker och ting. Och liksom lite mer, jag vet inte detaljer då, men om man tittar på en EXE-fil så innehåller en massa liksom typ manifest och grejer. Liksom typ så här, medan COM tror jag egentligen bara är... Här är koden och här är datarean. Liksom, och kanske inte ens det. Liksom, typ, det är liksom, man bara laddar in det i minnet och så kör man det. Och, eftersom det är DOS så laddas också allting på samma adress. Då. Så man kan ju kanske fråga sig vad för verktyg som man använder för att utveckla DOS idag. Då? För när vi pratar om att det funkar inte idag. Liksom, typ.
Mm.
Då finns det verktyg som kanske känner till sig till DOSBox. Då,
just det.
Som emulerar då. Och det är väl kanske lättaste sättet att testa DOS-programmering idag om man ska ha lust med den saken. Du kan till och med säkert köra in gamla Turbo Pascal där och återuppleva minnena då.
Mm.
Men det finns även ett verktyg som heter DOSBox som jag också använder sig till DOSBox X då.
Mm.
Som utökar varandra till DOSBox som har lite det är typ DOSBox men det har lagt till massa grafisk gränssnitt för alla konfigurationer för DOSBox har sjukt mycket konfigurationer kan göra för att anpassa hårdvaran då till vad du vill ha då.
Mm.
Men det gör på grafiskt ganska sätt och kanske det viktigaste av allt om man håller på med DOSBox-programmering då, att det finns en inbyggd debugger då, så man kan liksom steppa igen med assembly-koden då.
Just det.
Så då kompilerar jag allting på min Windows-burk och så har jag en delad mapp mellan DOSBox och den, och sen så kör jag programmet i DOSBox och så debuggar jag då i DOSBox då för att förstå vad som går fel då.
Mm-hmm.
Ofta gör då.
Det är smidigt.
När man kör assembler så går det ofta fel.
Ja, precis, när det går fel så går det fel ordentligt.
Ja, men det går också, DOSBox tar ju ingen tid att starta om då. Om man kanske hela allt där, botar om den liksom, det tar ju typ en sekund och så är man tillbaka liksom, typ, så det är ju en ganska smidig, på vissa sätt en ganska smidig utvecklingsprocess då liksom, typ, några sätt då. Men och så assembler som man kan använda om man tycker det här verkar kul. Jag vet inte, kanske inte så många tycker det verkar kul, men en assembler som är NASM då.
Den har hängt med ett tag, för det är
någon som
jag använde i slutet av 90-talet, tror jag.
Ja, den är gammal. Men den är bra. Den har stöd för det man behöver, så att säga då. Att göra komprogram då.
Mm. Vad är det för slags... jag gissar att det är liksom grafiska program du gör.
Målet är ju som en slags tävling då, för det finns massa tävlingar runt detta då, så det finns tävlingar i olika kategorier, så man har high-end-kategorin då, från 56 bytes, ner till low-end, typ 16 bytes då. Ja, 16 bytes är inte så mycket då, kan jag säga. Men jag tänkte att jag börjar i high-end-kategorin, för det verkar så himla svårt att göra 16 bytes, så jag börjar i 256 då. Så målet är ju att göra någonting grafiskt förvånande då, alltså på något sätt som det känns som att, men det här går inte att få in i 256 bytes. Liksom, typ då. Det är den känslan vi eftersträvar då. Att det här ska ju kännas som, okej, men var kommer det här ifrån? Liksom, typ, så här, det känns omöjligt då. Någonstans sån effekt försöker jag jobba då på. Liksom. Och sen vill jag även ha in musik då, vilket är lite extra komplicerat då. För man har inte mycket bytes över sig heller då. Men det finns, för de som är intresserade, finns en sajt som heter Bytebeat. Liksom, typ då. Och då utvecklar folk musik med hjälp av matematiska formler. Och de kan ofta gå portar då till detta då. Så att musiken kommer från en matematisk formel snarare än en tracker eller vad man ska säga då. Och den kan få låta förvånansvärt bra. På 256 bytes så låter de inte jättebra då. Men de kan låta förvånansvärt bra de här grejerna liksom, typ, som de gör då. Och det går ofta att porta då. För en del av de här bytebiten är också gjorda i heltalslogik. Och det är lättare att använda då på de här gamla CPU-erna. Och då kan man liksom ja, få musik också då på relativt lite kod då. Så det finns massa sådana typ tricks man håller på med. Och en liten intressant detalj kanske om hur på att programmera det här typ, det man programmerar typ på en 486 då, som du säkert minns från den gamla goda tiden då. Som var en jävligt cool CPU då. Och där hade du inbyggd flyttalsenhet. Och typiskt sett så har man ju olika register, men inte flyttalsenheten, den är stackbaserad lite grann som Java och CLR där liksom typ då.
Mm-hmm. Okay.
Att man pushar saker ting på stacken och sen så opererar på stacken då. Och det gör man typ i Java, JVM och .NET CLR då, så är det stackbaserat. Och det, så är FPU:n också då, eller flyttalsenheten då.
Aha, okay.
Vilket då ger extra komplexitet för man tänker sig, okej, jag har det här värdet ligger på stackposition 3 då. Men så pushar ett nytt värde på det stacken då. Då ligger på stackposition 4 då. Så det flyttar sig hela tiden liksom typ så här då, på vad du gör då. Och om du, liksom, du gör fel så hamnar det helt snett ute. Och sen kan det också bli stack overflow då, så att den hamnar utanför stacken då. Det är jobbigt. Då. För man bara har 8 stackelement då. Men här faktiskt, jag använder Claude en del för att hjälpa mig. För jag är inte så jättebra assemblyprogrammerare då. Eller jag är inte alls bra assemblyprogrammerare då. Men faktum är att de här olika verktygen är faktiskt ganska bra på assembler då. Så man kan ofta få hjälp med att förklara, till exempel, det är någon bugg här med stacken liksom, typ, så kan du hjälpa då. Och du kan göra det här jobbet med att annotera upp hela koden och säga, nu på det här elementet ligger den här stacken, nu ligger här stacken, och nu när jag har pushat på, då upptäcker det här. Och det här kan man göra för hand, jävla jobbigt då, liksom, typ, så här då. Och då kan man få hjälp då, liksom, kunna identifiera buggen då, på det sättet.
Mm. Det är också min känsla att ju äldre teknologi, desto bättre verkar de här verktygen vara på det.
Ja, faktiskt.
Jag gissar att det är för att det finns jättemycket gamla Usenet-post.
Mycket kod också. Liksom typ på detta, liksom typ. Kan jag tänka mig att koden assemblykoden kan vara relativt väldokumenterad också gentemot många andra kommentarer. Om du förstår med det, för att assemblykoden måste man nästan kommentera för att det ska gå att förstå i efterhand.
Mm.
För att i vanlig kod, som man säger då, då pratar vi ibland vissa om att man ska inte dokumentera, utan koden ska vara självdokumenterad då. Men i assemblykod så måste man typ skriva dokumentation, för annars går det ju inte att förstå liksom, typ, så här då, liksom, typ, vad som sker, liksom, typ, ens för den som skrev koden senare då. Om man inte är väldigt speciell. Liksom, typ.
Finns det här på nätet någonstans, så att man kan kolla, liksom, läggs det upp?
Ja, du menar typ de här tävlingarna? Ja, visst.
Ja.
De ligger på flera ställen. Jag brukar rekommendera att gå till DemoZoo, som är bra. Så jag kan skicka en sån länk till dig sen. Om en DemoZoo-länk. Och då kan man titta. Då har de spelat in de här på olika YouTube. Så man kan titta på detta då. Liksom, typ, så det finns en tävling förutsatt till Lovebyte, som jag var med i. Fast i extremely high-end. Det vill säga kategorin då. Och det var 1024 bytes för Windows då. Så det var inte DOS-program då. Men där så har de massa då, liksom typ så i den här kategorin. Och det är massa kategorier. Jag tror de hade 256 bidrag då till detta, vilket var, tyckte de, passande då. Och då är det liksom, ja, det är DOS och det är Windows och det är Amiga och det är C64 och hela fadrullan och MSX då, liksom typ så att säga. Så, och de går ända ner till 8 bytes då, de här grejerna.
Så 8 bytes, det är sjukt.
Ja, det är förvånansvärt. Det var ju glitchigt och, men det var ljud och grafik och det var lite så här coolt liksom typ på något sätt liksom typ va? Men det är ju mest att man får förstå hur går det ändå. Jag pratade med en annan kille och han berättade att då hade de byggt ett Tetris i 256 bytes på C64.
Mm.
Det är svårt att förstå, kan jag tänka mig, hur man får in den spellogiken på. Och de hade ju teckengrafik då, men det var lite olika färger och grejer. Det var ganska snyggt faktiskt då.
Mm.
Så det var, det är liksom, ja, det är lite coolt tycker jag liksom typ att sitta och fundera på de här problemen då, som är väldigt begränsade också liksom, typ så här då.
Jag tänker att olika plattformar kanske har lite olika styrkor och svagheter också förstås, men typ om man kör en sån här tävling och så är man i Windows-kategorin, får man använda typ, jag vet inte, DirectX eller OpenGL eller
Typiskt det många gör då på den jag fick in var ju då ett OpenGL-baserat grej då. Så att kör Windows och så öppnar man ett fönster och så intresserar man OpenGL.
Mm.
Så intresserar man OpenGL, de grafiska elementen och musiken. Men bara på själva intersektionen så har liksom lagt 400 bytes då.
Ja, precis. Ja,
så det är en styrka då. Ja, du kan använda OpenGL då. Men det är ganska mycket tax om du liksom typ på att komma igång bara. Då. Och sen ska du göra någonting också. Medan på C6 för de andra så tror jag mest på att du laddar in XML-koden liksom typ rakt upp ner i minnet. Och så du vet var allting ligger. Liksom, grafikminnet ligger här. Ljudgrejerna ligger här borta och så bara kör igång liksom, typ, så
så, ja, C64 har väl en massa, Amigan ännu mer, har liksom massa inbyggt hårdvarustöd för sprites och...
Ja, precis då. Men ofta är och det kan ibland vara så att det kanske tar för mycket tid att intalisera saker till också, så att det kan vara bättre att man bara liksom skriver en loop så här. Jag vet inte, jag kan inte Amiga minikoding alls, jag vet inte hur man gör det, men ja, som du säger, olika plattformar har olika styrkor liksom gentemot varandra. Liksom. På de gamla plattformarna har ju väldigt lite overhead. Liksom, typ, liksom. Och du vet att C64 funkar på detta sättet. Liksom, typ, då. Det fanns inte så många varianter på honom. Medan på Windows då, liksom, så är det liksom omständigt på andra sätt. Då. Och också att en executable på Windows, om du bara kompilerar ett program som inte gör någonting, liksom, typ C++-program då, så kommer du ner till 16K liksom, typ, så att säga. Och sen finns det sätt att få ner ännu mer då, men om du öppnar upp filen i så här typ en fileditor, man kan säga då, som då, så ser du att C++-kompilatorn har lagt in massa typ manifest och grejer, XML-dokument i filen och beskriver vem som kompilerar dem. Det har man inte plats för liksom. Allt det måste ju bort då liksom, typ. Men det finns gränser på hur mycket man kan ta bort ett program innan Windows vägrar starta dem. Och tillägg då, så hade antivirusprogram blivit helt tokiga då när han ser att en fil som ser suspekt ut då, liksom typ. Medan på DOS då, så tror jag inte det är speciellt mycket headers. Det är liksom kanske någon, jag vet inte, det kan man läsa sig till då. Men det, just FYI, det finns en speciell sajt, jag kan också försöka hitta den länken senare då, där det ger hint om hur man kommer igång med så här typ size coding då på olika plattformar och ger lite olika exempelprogram som man kan starta från då. Typ så här gör man då. Så ska man där. Så, och som sagt, Claude och de här AI är ganska bra på det faktiskt.
Vi pratade ju shaders i tidigare avsnitt. Hur går den resan? Det var ett tag sedan vi pratade
om. Ja, nej, jag har haft några shader-presentationer. Men en grej som jag alltid vill göra egentligen har ju varit, jag skulle göra den shader-presentationen jag gjorde på Svetug, det var ju 2D-shader då, vilket jag tyckte, den gick bra då, den var ganska uppskattad då. Men egentligen så har jag alltid velat göra en 3D-shader-presentation då.
Mm.
Men nu på sista tiden så har jag lärt mig lite nya knep. Så, för jag tänkte det att jag kan inte få ihop en 3D-shader på 40 minuter. Liksom, och jag vill liksom inte använda bibliotek heller, jag vill göra allting från scratch då. Så jag tänkte, det går inte ihop med 3D-shader. Men nu har jag lärt mig lite nya knep sista tiden. Så jag har byggt mycket så här mini-shaders då. Så nu sitter jag och tänker att nu ska vi göra en prestation. Liksom se, vad kan jag göra på 40 minuter? Och göra det i 3D då. Eller till och med kanske 4D då.
4D, hur funkar det?
Ja, då, alltså man kan ju bara visualisera. Man tar ju egentligen 3D till 2D och visar någonting på skärmen då.
Mm.
Och en approach som jag gör när jag kör med 4D-grafik som är lite kul då, tycker jag mest då, är att man tar liksom en 3D-skild slice ur 4D-rymden då.
Just det.
Om du tänker på en 3D-värld så kan du liksom ta en 2D-slice typ, liksom, typ, och så får du en genomskärning. Typ om du tar en sfär och så tar du slice, det blir en cirkel en slice då.
Just
man, konceptuellt gör man samma sak för 4D-objektet då, att man liksom tar ett 3D-slice. Då får du 3D-objekt som du då kan visualisera. Men sen låter den här slicen då rotera i rymden.
Mm.
Och då kan objekten ändras på sig kanske i förhoppningsvis sätt som kanske lite svårt att förstå då. Liksom, och ser kanske lite intressant ut då, i det som är förhoppningen då.
Jag har hört den där förklaringen just det här att liksom tänk dig 3D till 2D fast 4D till 3D. Ja. Och liksom jag kan, jag hänger med på resonemanget, men jag har jättesvårt att intuitivt greppa vad som pågår. Det är lite samma med typ BSP-träd som Doom använder. Ja. Jag hänger med på alla tutorials fram tills liksom när de faktiskt ska börja bygga ett BSP-träd och liksom där, jag förstår allting fram tills den punkten och sen
där tror jag stopp.
Där tror jag stopp.
Ja, jag tror nog att BSP-träd är lättare att förstå än 4D faktiskt. Jag tror att på något sätt i vårt mentalt, i vårt hus, så tycker vi att det är lätt för oss, i alla fall lätt för mig, att tänka sig, okej, man har en sfär där liksom cirkelskivor som är uppe. Mm. Som bygger upp en sfär då. Man liksom typ tar små cirklar och så staplar man på dem och så blir en sfär. Okej, okay? Inga problem. Men sen är det typ samma sak. Nu ska du ta de här sfärerna och stacka dem på varandra då. Så det blir en supersfär, eller en hypersfär då. Liksom. Mm. Ja, det går ju bara inte. Liksom, typ. Så, i alla fall inte mitt huvud. Jag klarar inte av det.
Nej, det blir många sfärer.
Hur ska jag? Jag kan liksom inte hitta. Men de passar ju inte ihop då. Men, för de är inte platta liksom typ. Men de är ju platta kanske i den här fjärde dimensionen, men det kan inte jag visualisera i mitt huvud. Liksom, typ, så då. Men det fina med detta är att man behöver inte kunna detta. Liksom, typ, utan om man, som jag jobbar med tjejer i världen, så att, då testar man att köra 4D. Man expanderar matematiken till 4 dimensioner. Det är ofta inte så svårt. Inte alltid så lätt, men ofta inte så svårt. Då.
Mm.
Och sen så roterar man bara 4 dimensioner och ser vad som händer och ser om det blir ser intressant ut. Och ser det bra ut så då kör man med det. Och ser det dåligt ut så gör man ett annat ställe. Då.
Ja, precis. För all matematik, det är egentligen bara liksom slänga på en till term på alla beräkningar och
ja,
rotationsekvationer. Och...
Ja, jo, många grejer. Så till exempel om du har en sfär då, liksom typ så här då, vill expandera de fyra dimensioner då, så är det bara en sfärs ekvation är ju typ x kvadrat plus y kvadrat plus z kvadrat lika r kvadrat då.
Just det.
Och men då kan man lägga på w kvadrat då, som är den fjärde dimensionen. Så den går lätt att expandera till det. Inte allting går inte så lätt att expandera på det sättet. Men många typer av de här primitiverna går ganska lätt att expandera till fyra dimensioner. Och sen då kan du rotera. Man roterar ofta 2D-rotationer. Och då kan man rotera x, y, x, z och så vidare. Men man kan också rotera x, w då, liksom typ, i den fjärde dimensionen. Och så kan man se vad som händer. Liksom typ.
Mm.
Då, med de här koordinaterna man visualiserar. Så i den här, där jag jobbar i alla fall, så liksom det enda som räknas är ju liksom typ, hur ser det ut? Liksom. Men om jag förstår det är inte så viktigt. Liksom typ, eller liksom, är det matematiskt korrekt? Jag vet inte om det är. Utan det är liksom, det enda som har värde är liksom det visuella resultatet. Då. Ser det här intressant ut? Liksom typ då. Men nu hoppas jag tänkte att jag ska försöka skicka in till Svetug liksom typ den här 3D-presentationen. Då, liksom typ, och se om jag kunde
göra
den. Liksom. För jag tror att,
till höst Svetug eller?
Jag hoppas, eller när det går nästa gång, jag vet inte exakt säkert då. För jag tror att 2D-presentationen var intressant, men jag tror den här 3D-presentationen kan vara ännu mer vad jag vill hoppas på, och jag vill hoppas på att skapa intresse då, om det går. Liksom typ. Och jag tror ett sätt att skapa intresse är att man liksom kan visa att med rätt lite kod så kan man få väldigt förvånande resultat, liksom typ, så säger då, på något sätt. Även om man bygger allting från scratch då, i det hela då.
Jag ser fram emot att se den presentationen. Jag tror inte jag kommer ta mig iväg till Svetug, men du kanske drar den fler gånger eller kanske släpps på video.
Ja, jag gjorde den nyligen på en Twitch-stream. Jag vet inte om han lägger upp den Twitch-streamen där. Kan jag skicka den till dig om du är intresserad då? För då går just igenom den här shader, liksom typ så här, hur man startar från ingenting, svart, tomt, svart blad, eller vad ska jag säga, tomt vitt papper då, fast det är inte det då, du vet. Men liksom typ. Och sen hur man liksom typ med relativt lite kod når någonting som ser, tror jag åtminstone många skulle hävda, förvånande. Liksom typ, så. Och kanske i bästa fall inspirerande att testa själv.
Ja, jag har saknat den typen av programmering på sistone. Hela branschen upplever jag har riktat in sig så mycket på att liksom bara stapla abstraktionsnivåer på varandra för att åstadkomma typ samma sak som vi har gjort de senaste 20 åren. Men med ett extra abstraktionslager. Så det är jätteskönt att bara ta liksom en 180 graders vändning och se vad man kan göra med 256 bytes.
Precis. Och även de här midi-shaders som man bygger nu, nu är målet också att få dem ganska kompakta då, liksom typ så här då, så att de blir ju då, det är en bokstavers variabler överallt då, liksom typ så här då, liksom, så att de är inte gjorda, de är inte skrivna för att lättlästa då, men det är lite kul att ha det som constraint, hur litet kan jag göra detta, liksom typ så här då, liksom. Och det handlar ju om att ta mig bort allting liksom typ, som inte behövs då. Och jag håller med dig, jag tycker också det här att det är bland annat, som jag nämnde, tror jag att jag saknar här bare bones-kodningen liksom ibland då, liksom typ som på något sätt då, liksom jag vill ha resultat, och det är en grej jag gillar mycket med shady coding då, att i shady coding är resultatet som räknas då, hur koden ser ut det är definitivt sekundärt, men när vi pratar om kod annars då, så kan det ibland vara så att vi lägger mer energi på hur koden ser ut, så att säga då, än vad resultatet blir, och det kan vara att jag som utvecklare har lite svårt att förstå businessvärdet då på det hela, jag kanske inte riktigt kan. Vissa värden om man jobbar som konsult kanske man har väldigt bra förståelse för business, det funkar. Men på många andra ställen kan vara att man kan sitta ganska långt från kunden. Så hur det funkar är man inte riktigt, har man ingen riktig uppfattning om det är bra eller dåligt. Men koden kan man prata väldigt mycket om. Men i shader-världen, det som jag tycker är kul är att alla kan ha åsikt om, ser det coolt ut eller ser det ointressant ut? Och det enda som räknas är ju att det ser coolt ut. Och koden, om den ser ut som fan, men det ser häftigt ut. Okej då, liksom. Vi tar det, liksom typ.
Det där är musik för mina öron. Och jag blir genast sugen på att se mer av det här. För det är ändå väldigt visuell programmering. Har du något tips till mig och till de som lyssnar? Om man är intresserad av att dyka ner i det här.
Ja, så finns ju den här Size Coding-sajten som jag nämnde då. Som kan hjälpa en att komma igång. Om man mot... Jag har inte stora förhoppningar att alla vill börja med DOS-programmering, men det kanske finns någon där ute som lyssnar på det och känner, jag ska väl testa lite DOS-box-programmering igen, liksom typ då. Så jag kan skicka en länk här som du kan lägga till sen i liksom typ i beskrivningen på podcasten. Och jag kan även försöka hitta en länk till de här Shader-torg som är en start på hur man kan komma igång med Shader-coding då. För man behöver inte installera någonting. Man kan göra allting i webbrowsern och liksom typ testa ut då. Så jag kan försöka hitta några bra exempel på hur man kan komma igång om man är intresserad och testa lite sådana här saker och ting. Och så kan jag då, ja, jag vet inte om min svethuggpresentation finns inspelad. Jag vet kanske inte om man ska trycka på sin egna grej för mycket, men
det är klart man ska.
Den är ju menat som en introduktion till shady coding då. Liksom typ. Så lite sånt så här, så kanske man får hjälp att komma igång. För det är, jag tycker det här är kul. Och som du säger då, lite bare bones och en annan grej, kort feedback. Liksom, typ. Vi sitter och väntar på bildpipeline som typ tar 30-40 minuter att bygga då. I shady coding så får du feedback med en gång. Du skriver ett tecken och så deployas det på GPUn och så ser du hur det ser ut. Då. Det är en millisekund. Det är så det borde vara allting, men inte är.
Jag tror att det här kan vara extra intressant för de som inte är gamla uvar som du och jag som har varit med om det här, utan kom in liksom runt 2010 och aldrig har upplevt den delen av programmeringshistorien.
Precis. Ja, när så lite länkar där och så kanske folk får lite intresse att titta på det, skulle vara kul. Och såklart hör av sig till mig på LinkedIn, går bra liksom typ så här då. Det har fått mycket medan där, så om det är någon som har några frågor så ställer jag gärna upp.
Vad fint. Jag vill avsluta med ett tips. Eftersom jag pratat så mycket om DOS så vill jag tipsa om en podcast som nog är min absoluta favoritpodcast just nu. Och den heter DOS Game Club. Och det är ett spelforum från början för DOS-spel. Men de har en podcast också där de en gång per månad spelar ett spel. Och sen så kommer de ihop 3, 4, 5 pers och pratar om spelet. Och det fina med det är att de är jättepålästa på både liksom spelet i sig, men även liksom företaget och historien. Det är oftast liksom folk som har gjort fansites av spelet. Men de har även ofta ganska bra koll på tekniken. Och avsnitten är typ 2-3 timmar långa. Så det är verkligen slow listening, perfekt för hängmattan i sommar.
Jag tycker det är kul att höra massa konstiga tekniska detaljer om så här gamla saker. Jag uppskattar det verkligen mycket. När jag lyssnade på nyligen då, var just då, där de beskrev, jag hade ju att Atari ST när jag var ung då. Och det var en som beskrev i detalj hur grafikkortet funkar på Atari ST då. och hur man då gjorde overscan och varför det funkar med overscan då, liksom, typ så där då. Det var för mig intressant, men du vet, jag kan tänka mig att det är något åt det här hållet, liksom, typ.
Ja, men nu vill jag också höra det, så vi kanske slänger med.
Jag skriver en länk också.
Mårten, tusen tack för idag, och jag är helt säker på att vi kommer höras igen inom snar framtid.